Från första Johannes brev, andra kapitlet, läser jag från vers 3. Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Den som säger jag känner honom men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde. Mina kära, vad jag skriver är inget nytt bud, utan ett gammalt som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har fått höra. Ändå är det jag skriver ett nytt bud. Det visar både hans och ert liv. Ty mörkret viker och det sanna ljuset lyser redan. Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret. Han vandrar i mörkret och vet inte vart han går. Ty mörkret har gjort hans ögon blinda. På 1960-talet så florerade en teologi som hävdade att Gud är död. Det var främst amerikanska teologer som förfäktade det här påståendet. Man menade att för många moderna människor idag så ter sig Gud så overklig. Och alltså är han död. När den fromma gamla tanten fick höra detta så kallade lärda teologiska påstående så protesterade hon genast med orden: det är han visst inte, för jag talade med honom i morse. Han är inte död. Det finns människor som förnekar att Gud finns. Och om han någonsin har funnits så är han i alla fall död idag. Men sen finns det människor som säger att de inte bara tror att Gud finns, utan att de dessutom säger att de känner Gud. Hur kan så motstridiga påståenden komma från människor i samma värld? Beror det på att den ena gruppen är mer intelligent än den andra och den andra är mer vidskeplig än den första? Båda sortens påståendena kan ju inte vara sanna samtidigt. Min avsikt den här morgonen är inte att försöka föra i bevis Guds existens. Min avsikt den här morgonen är någonting mycket högre. Nämligen att med hjälp av den här texten i första Johannes brev försöka visa att man inte bara kan känna Gud, utan att man också kan veta om att man känner Gud. För det är faktiskt precis vad den här texten handlar om. Aposteln Johannes skriver till sina älskade trosfränder och han påstår att det budskap han förmedlat till dem var grundat på vad apostlarna själva hade hört, vad de med egna ögon hade sett, vad de hade skådat och med egna händer tagit på, nämligen livets ord. Den inkarnerade Gudasonen Jesus Kristus hade levt ibland dem. Och det var inte något påhittat budskap. Det var någonting som hade ägt rum i mänsklighetens egen historia. Det handlade om Jesus Kristus, hans död och uppståndelse, för att bringa människor till ett försonat tillstånd med den levande Gud som finns och den Gud som är ljus, och för att också möjliggöra för dessa människor att vandra i ljuset, i gemenskap med honom som är i ljuset. Detta oerhörda är alltså möjligt, nämligen både att lära känna Gud och att leva i gemenskap med Gud. Hur kan man veta att man känner Gud? Det är väl förmätet. I dagens text så läste jag i den tredje versen att vi har lärt känna honom, det förstår vi av att vi håller hans bud. Och detta första har alltså att göra med vår lydnad. Och det andra, ifrån vers 7 och framåt, har att göra med vår kärlek. Det första är moraliskt orienterat, det andra är mera socialt orienterat. De villolärare som skapade förvirring hos de kristna den här tiden, till vilka de nu Johannes skrivit, till de kristna som hade fått leva i den här förvirringen. Och han skriver till dem för att de här villolärarna hade försökt göra gällande att de hade uppnått ett särskilt tillstånd av kunskap om Gud och om Kristus, och därför var fritagna från några som helst moraliska förpliktelser. De utgjorde en andlig elit som inte behövde bekymra sig så mycket om hur de framlevde sina liv. Deras kunskap, menade de, var frälsning nog. Johannes går rakt emot den här villfarelsen och påstår i vers 4 att den som säger "jag känner Kristus" men inte håller hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men vilka var det då egentligen som kände Gud? Var det de som braverade med sin förmenta andliga kunskap och status? Eller var det de som strävade och längtade efter att leva Jesus till behag? Ja, Johannes tvekade inte en sekund på svaret. Han hade själv hört Jesus yttra orden: "Om ni älskar mig så håller ni mina bud." Lydnaden är både en följd av och ett bevis på att vi älskar Jesus. Enligt texten här så yttrar sig lydnaden på följande tre sätt. Vi håller hans bud, vers 3. Vi bevarar hans ord, vers 5. Och vi lever som han levde, vers 6. Alltså, lydnaden för Jesus bevisar att vi älskar honom. Den som inte lyder Kristus har ingen rätt att säga att hon eller han känner honom. Det är endast genom vardagens lydnad som vi bevisar att vi känner honom. Och ingenting kan ersätta lydnaden. Ingenting. Inga offer kan göra det, hur stora de än är. Inga böner kan göra det, hur långa de än är. Ingen bibelkunskap kan göra det, hur gedigen den än må vara. Inget arbete, ingen verksamhet kan ersätta lydnaden för Jesus Kristus, hur imponerande vår verksamhet ändå kan vara och hur många myndigheter som ändå uttalar sitt berömmande. Om inte lydnaden för Jesus finns, så är det ingenting värt. Benjamiten Saul hade fått det stora förtroendet att bli Israels första kung, men han föll i olydnad ganska snart. Olydnad mot Gud och drog Guds ogunst över sig. Och när han sen ändå försökte blidka Gud med offer, så säger profeten Samuel till honom: "Menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer som därtill att man hör hans röst? Nej, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än feta vädurar." Säger profeten Samuel: "Vi kan aldrig köpa Guds välbehag. Det handlar endast om lydnad. Det är det enda som räknas. Det handlar inte om att vara fullkomlig, om någon skulle tro det. Då skulle ju ingen kunna säga sig älska Jesus. Men det handlar om en människa som ändå strävar efter och som längtar efter att hennes liv ska vara i harmoni med Jesu vilja och Jesu bud. Hon vill, hon har sin lust i att lyda Gud. Det handlar både om hjärtats inställning och om den yttre livsstilen. Det är den sanna trons frukt, som det står om Abraham. I tro lydde Abraham Gud och lämnade Ur i Kaldén för att gå till ett land som man inte visste någonting om. Han lydde Gud. Och det första sättet som lydnaden yttrar sig på är att vi håller Jesu bud. Och mina bud är inte tunga, säger Jesus. Och mitt ok och min börda är lätt. Det handlar egentligen om det vi snart ska komma till, kärleken till varandra. Det andra sättet som lydnaden yttrar sig på enligt vers 5, det är vi bevarar hans ord. Vilket innebär någonting ännu mer än att hålla hans bud. Det är någonting bredare som hela hans ord innefattar. Det åsyftar säkert hela Jesu undervisning. Det handlar alltså om att bevara och slå vakt om det som Gud har uppenbarat genom Jesus Kristus. Och inte falla till föga för villolärarnas nya påfund. Den som på det här sättet bevisar sin trohet mot Gud och Guds ord, hos honom står det, har Guds kärlek nått sin fullhet. Otroliga uttryck, va? Det betyder alltså att den människans kärlek till Gud har nått sin fullhet. Eller det kan också förstås, Guds kärlek till den människan har nått sin fullhet, sitt mål, har nått det mål efter till vilket det syftade, Gud syftade. Man kanske skulle kunna uttrycka det så här: om ni gör vad Kristus har sagt och bevarar hans ord, så har Guds kärlek i er verkligen åstadkommit vad Gud ville. Sann kärlek till Gud yttras och uttrycks inte i sentimentalitet, utan i dyrbar lydnad och trohet mot hans ord. Det handlar i första hand inte om känslor. Det handlar om hur din tro på Kristus går igen i vardagen, om du lyder där också. Lydnaden för med sig Guds välbehag, men också har det den följden att vi blir kvar i Guds kärlek. Jesus sa: om ni håller mina bud, så blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. En teolog uttryckte det så här: att känna Gud, det är att uppleva hans kärlek i Kristus och sen ge den tillbaka i form av lydnad. Att ha tagit emot Guds kärlek i Jesus och sen värmt så till den grad av den kärleken att vi ger den tillbaka, inte i känslosvallande lovsånger i första hand, utan i lydnad i livet, säger vi tack gode Gud. Ett tredje sätt på vilken lydnaden yttrar sig enligt vers 6 är då att förbli i Kristus, nämligen att leva så som han levde. Att förbli i Kristus innebär en ständigt pågående process där vi dagligen så att säga upprätthåller vår gemenskap med Jesus Kristus. Och Johannes hade ju hört Jesus själv säga: bliv kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt om den inte blir kvar i vinstocken, kan inte ni heller göra det om ni inte blir kvar i mig. Men om någon är kvar i mig, då bär han mycket frukt. Alltså, om någon lever i gemenskap med Jesus, så leder det ofrånkomligen till avgörande förändringar i den människans liv. Det är en sådan kraft i gemenskapen med Jesus att det får följder i livet. Man börjar faktiskt likna honom som man umgås med. Därför är det inte mer än naturligt att den som umgås med Jesus också börjar leva mer och mer och mer som Jesus levde. Lydnadens logiska följd är att vi börjar vandra som Jesus vandrade, i samma kärlek, i samma helighet, i samma renhet, i samma utgivande tjänst, i samma beroende av Gud Fadern. Vi följer i hans fotspår. Det är en livslång kallelse, lärjungaskapet. Men den som inte gör det kan inte påstå att han lyder honom, och följaktligen heller inte att han känner honom. Mina får, säger Jesus, mina får, de lyssnar till min röst, och jag känner dem och de följer mig. Får är inte fullkomliga, men de håller på att följa en som är fullkomlig. Johannes går nu vidare i vers 7 och erbjuder det sociala testet. Först lydnadens test, nu kärlekens. Och han börjar ju så fint, som gång på gång i detta brev: mina kära barn, mina kära, mina älskade. Liksom för att åter gång på gång i det här brevet försäkra dem om hans egen kärlek och tillgivenhet till dem. Mitt i sina allvarliga varningar och förmaningar så förlorar aposteln Johannes aldrig kärlekens röst. Kärlekens tonläge finns med hela tiden. Han kunde tala sanning och göra det i kärlek. Han hade lärt sig av honom, om vilken det heter, att han var full av nåd och sanning samtidigt. En ung predikant kom till en äldre kollega och beklagade sig med orden: jag förstår inte, jag älskar ju att predika, men det händer ingenting. Varpå den äldre predikanten svarade: unge man, du älskar att predika, men älskar du människorna? Och jag tror han fick någonting att tänka på. Du ser, där kärleken förnims, det blir budskapet hört. Jesus talar aldrig skrämmande eller hotfullt eller oroande. Han talar på ett sätt så att vi vill lyssna. Jesus skrämde aldrig någon med sitt sätt att tala, även om det står att han talade med makt och myndighet och auktoritet. Men man kunde aldrig ta miste på ömheten och kärleken bakom orden när han vädjade till folket. Han kunde till och med gråta offentligt över den andliga blindheten hos människomassorna. Jag kommer ihåg en predikant som stod nere i ett av gathörnen i Dallas med sin bibel i högsta hugg. Och han predikade så det gnistrade om det. Och han svängde sin bibel som ett verkligt svärd. Och han verkade så arg. Folk bara strömmade förbi. Såg honom inte. Tyckte det var besvärande. Ja, han var inte ute efter att behaga människor. Det hade han lärt sig förstås. Men behagade han Gud? Representerade han herdehjärtat? Jag har ställt mig frågan ibland, vad hade hänt om denne predikant nere i Dallas myllrande gathörn hade stått och gråtit inför folket i det han vädjade till dem att komma till Jesus? Jag tror de hade stannat upp, de välbesuttna Dallasborna, och tittat på denne man och förundrat sig över hans sorg för deras skull. Så talar Jesus när han talar allvar om dig, med dig och mig, om vår synd som skiljer oss från honom, och det smärtar honom. Och nu tar alltså Johannes upp det bud som sammanfattar och innehåller alla andra bud. Det är inget nytt bud, säger han, utan ett gammalt, som ni har fått höra från början. Det är ett gammalt bud alltså i det avseendet att de tydligen hade fått det redan i evangeliet predikades för dem den första gången. Och det var tydligen viktigt att påminna om det, att det var ett gammalt bud i det avseendet, att det tillhörde den grundläggande kristna undervisningen och därför inte kunde säljas ut till förmån för villolärarnas nya påfund som placerade deras så kallade kunskap på en högre nivå än kärlekens lag. Att älska sin broder var en vital och viktig del av själva evangelieförkunnelsen. När man förkunnade evangeliet om nåd för syndare, så handlade det inte bara om en utmaning till personlig omvändelse, utan samtidigt om en ny livsstil som skulle innebära att man älskade alla dem som tillhörde samma frälsare. Kärlekens lag lades ner samma stund som nåden i Kristus predikades. Budet att älska varandra kom inte in som någon slags senare undervisning eller tillägg. Det var med från början. Men i ett annat avseende, säger Johannes i vers 8, så är det ändå ett nytt bud. Det är uttalat redan i tredje Mosebok 19. Det fanns med redan i den mosaiska lagen. Men Johannes tänker nog på Jesu egna ord när han säger i Johannes 13:34: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, så ska ni också älska varandra. Det är just det här, den här sista frasen alltså, som utgör det nya i kärleksbudet. Utmaningen är inte att älska andra som sig själv. Hörde du? Utmaningen är inte att älska andra som sig själv, utan att älska varandra på samma sätt som Jesus har älskat oss. Det är någonting nytt i den dimensionen. Jesus hade med sitt eget liv och exempel vidgat kärleksbudet och givit en mycket djupare dimension. För den ortodoxe juden var syndaren någon som Gud ville förgöra. Men när Jesus kom så blev syndarna föremål för hans främsta uppmärksamhet och kärlek. Och han kom att kallas en syndares vän. Och man såg honom ligga till bords med skökor och tullindrivare, med de föraktade i samhället. Han godkände inte deras livsstil, men han lät dem förstå att han älskade dem. Hedningarna ansågs orena av judarna på Jesu tid. Men till dem sa Jesus: gå ut i hela världen, gör alla folk till mina lärjungar. Och river han därmed ned murarna mellan judar och hedningar och alla så kallade orena. Och när Jesus mitt i sitt sista svåra lidande, under det att hammarslagen ekar på Golgata kulle och spikarna drivs in genom hans vrister och fötter, så hör man honom bedja för bödlarna: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Precis som han tidigare hade sagt i sin bergspredikan: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er, välsigna dem som förbannar och bed för dem som skymfar er. Ser du hur Jesus vidgade kärleksbudet? Hur han gjorde det mycket djupare och ännu mer uppfordrande än någonsin det gamla testamentets kärleksbud hade gjort. Det här var någonting nytt. Detta var ett nytt bud. Och det är den sortens kärlek och ingenting mindre som han menade skulle känneteckna hans lärjungar. För då, säger han, då ska alla förstå att ni är mina lärjungar, när ni kännetecknas av samma kärlek som jag har älskat er med. Och de tidiga kristna fick också höra det vittnesbördet om sig från sin samtid. Minucius Felix, en afrikansk författare och apologet, skriver på 200-300-talet efter Kristus om de kristna som han såg och följde runt omkring. Han säger så här: de älskar ju varandra till och med innan de känner varandra. Han hade kanske observerat hur förföljda kristna kom flyende från sina hemstäder till främmande städer och genast togs emot av de kristna på den orten. Innan man ens hade lärt känna varandra så omfamnade man varandra och accepterade varandra och älskade varandra. Det är Jesu lärjungar, kunde man säga. Lucianus av Samosata, som levde på 125-190 efter Kristus, en hednisk satiriker, ursprungligen en advokat ifrån Antiochia, en skeptiker som också såg på kristendomen med skeptiska ögon, för att inte säga fientliga. Men han ger dock de kristna följande omdöme: deras mästare har fått dem att tro att de alla är bröder. De lever med en sån illusion, villfarelse. Han kunde inte förneka att det syntes på dem att de trodde att de var bröder. Deras mästare har lurat dem att tro att de är bröder. Men de var ju det. Johannes säger i mitten av vers 8: det visar både hans och ert liv, det här nya budet, att det är ett nytt bud. Kärleken hade aldrig tidigare tagit sig sådana uttryck som den gjorde i Jesu liv. Men den hade heller aldrig tagit sig sådana uttryck i någon mänsklig gemenskap som den gjorde i Jesu Kristi församling. Det var någonting nytt man såg runt om över hela romarriket. En mänsklig gemenskap kännetecknad av Jesu kärlek. Det var uppenbart för alla att här var ett nytt sätt att leva. Ett nytt sätt att leva som man inte hade sett förut. Och egentligen handlade det om en anpassning till den värld som ska komma. Ljusets värld. Ty mörkret viker och det sanna ljuset lyser redan, säger Johannes. Och egentligen så menar han att den som älskar Kristus, han hör hemma i den kommande världen. Den som älskar sina syskon i Kristus, han hör hemma i ljusets rike som håller på att bryta in mitt i denna mörka värld. Den gamla ordningen, mörkret, synden, hatet, okunnigheten, Guds frånvändheten, det hör till den gamla världen. Och den världen kommer inte att bestå. Ty Kristus har gjort mörkrets välde om intet och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium. Halleluja! Och överallt där en kristen församling finns, runt om på vår jord idag, där lyser redan det sanna ljuset. Och jag har sett det, och det är vackert. De falska lärarna gjorde ingen större sak av kärleken. De var ofta arroganta. De menade sig vara exklusiva. De visade lätt förakt för de som i deras ögon var okunniga och inte hade nått dit på den andliga stegen som de var. En andlig ledare, mina vänner, som inte visar respekt och kärlek för de svaga i församlingen, har du rätt att misstro. Jag har mött dem ibland. De stora rubrikernas män, för det handlar ju oftast om män det här. Män som knappast haft tid att ens hälsa på det vanliga folket efter det att de har levererat sina mäktiga budskap. Åhörarna får gärna vara med och fylla bänkraderna och lyssna, men där slutar all vidare kontakt. Och det har skrämt mig. Johannes visar nu till sist hur det nygamla budet om att älska sin broder tjänar till att avslöja vårt innersta väsen, vår innersta karaktär. Den som älskar sin broder förblir i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset. Den som hatar är ännu kvar i mörkret. Han är fortfarande kvar i mörkret. Han har aldrig lämnat mörkret. Det spelar ingen roll hur mycket han än bekänner sig till ljuset och till församlingen. Så länge han hatar eller hon hatar sin broder eller syster är det fortfarande kvar i mörkret. Och du ser, det finns inget, någon slags skymning eller någon slags halvmörk eller halvljus här att finnas i. Utan det är antingen i ljuset eller i mörkret. Det är antingen älska sin broder eller hata. Kanske tycker han är kategoriskt. Men det finns ingen mellanvärld att leva i, menar han. Den kristna tron är ingen lära som man anammar. Som hinduismen, eller islam, eller buddhismen, eller alla andra religioner. Den kristna tron handlar om ett liv som visar sig i relationen till andra människor. Den som hatar sin broder, han vet inte vart han går, ty mörkret har gjort honom blind. Det här är en mycket allvarlig beskrivning. Det handlar om en människa som famlar, som inte kan se. Hon vet inte var hon är på väg i livet. Han talar inte om de fysiska ögonen, det förstår vi ju. Men trots att hon är fysiskt seende så famlar hon fram i livet, har inget mål och ser heller inte vart hon är på väg eller de faror som möjligen lurar. Hon är blind på grund av sitt hat. Hatet hindrar henne från att göra några som helst framsteg i andlig bemärkelse ur Guds perspektiv. Vilket ju egentligen är det till slut gällande enda perspektivet. Hur mäter Gud våra liv? Du ser, vår attityd till vår medmänniska påverkar oss själva. Ordspråksboken säger så vist och så riktigt: de rättfärdigas stig är lik gryningens ljus som växer i klarhet till dess dagen når sin höjd. Men de ogudaktigas väg är som tjocka mörkret, inte som dimman, utan som tjocka mörkret, och de märker inte det som ska vålla deras fall. Hatet får dig att tappa ditt omdöme. Hatet gör att du inte kan se klart eller objektivt. Hatet färgar din uppfattning och gör dig fördomsfull. Det är därför som vi har så mycket våld på våra gator. Människor i mörkret ser inte klart, ser inte sant, och de förfaller till destruktivitet. Mörkret gör oss blinda, likt mullvarden som lever där nere i jordens gångar, i mörkret. Eller hästar, som man säger, som fått vara nere i gruvan och dra bördorna hela sitt liv, så att säga, mister sin syn. Och fiskar som lever in i grottornas små dammar kan heller inte se. De behöver inte se, och de mister på grund av mörkret sin förmåga att se. De som bor i mörkret förlorar förmågan att uppskatta ljuset. Det här är så allvarligt. Att leva i mörkret innebär inte bara att man inte kan se, utan att man faktiskt håller på att bli blind. Den andliga finkänsligheten försvinner och blir allt trubbigare. Idag, om du får höra hans röst, må du inte förhärda ditt hjärta, min vän. Fortsätter du i mörkret, kanske du inte kommer att höra hans röst imorgon. Inte på grund av att han har slutat tala, men på grund av att du är så blind att du inte längre ser eller hör den helige andes maning till dig. Men till sist, den som älskar sin broder, sin syster, förblir i ljuset, och ingenting inom sig har han som leder till fall. Den för vilken broderlig kärlek är en livsstil, han är kvar i ljuset. Kärleken till medmänniskan har den effekten att det håller oss kvar i ljuset. Det håller oss kvar i ljuset. Och ingenting finns inom den människan som leder till fall. Alltså, kärleken till vår medbroder eller medsyster möjliggör för oss att göra framsteg, till skillnad från mörkrets liv, att göra framsteg i det andliga livet. Och det bevarar oss från fall, och det bevarar andra från fall. Det har en gynnsam inverkan också på andra människor, något som hatet aldrig kunde åstadkomma. Tvärtom, den som bär på hat och bitterhet och oförsonlighet kan aldrig växa i sitt andliga liv, och kanske, vad värre är i det här sammanhanget, kanske till och med förhindrar församlingens andliga tillväxt. Och det skakar mig när jag tänker på det. Vaka över att ingen bitter rot skjuter skott och blir till fördärv som angriper många i församlingen. Kärleken för oss närmare Gud och närmare varandra. Hatet för oss längre och längre och längre bort från Gud, men också bort från varandra. Och vi blir främlingar för varandra. Känner du Gud? Efter den här predikan bör du kunna veta lite mer om det. Håller du Jesu bud? Längtar du efter att hans vilja ska ske i ditt liv? Bevarar du hans ord? Vill du leva som han levde? Älskar du? Och jag frågar inte en sentimental, känslomässig kärlek, utan är du beredd att handla kärleksfullt mot din syster, mot din broder, vem hon eller han är i denna församling? Eller är du kvar? Är du kvar i mörkret? Det stora med den här gudstjänsten är att du kan få känna Gud och komma ut ur ditt mörker och in i hans underbara ljus. Halleluja. Tack helige ande att du just nu talar allvar. Du talar mycket allvarligt med många av oss. Och du uppdagar och rannsakar våra hjärtan och mitt hjärta för att se om vi är stadda på en olycksväg, därför att vi fortfarande hyser agg eller hat till någon i Kristi kropp som vi reservationslöst borde älska och ta emot precis som du har accepterat oss, Herre. Så har du sagt, så skall ni acceptera varandra. Förlåt oss våra brister, Herre, och giv att församlingen, denna församling, gör rent hus, att ingenting hindrar den väckelse du vill ge oss, o Gud. Halleluja, Ramakis. Detta är evigt liv, att du känner dig, den enda sanna Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus. Ingen annan väg. Vill du gå den? Vill du komma idag? Vill du börja en vandring i ljuset? Vill du göra det för din egen skull? Vill du göra det för församlingens skull? För Kristi kropps skull? Den helige ande vädjar till dig så ömsint som han någonsin kan, men ändå så allvarligt. Nu, lämna mörkret. Kom in i mitt underbara ljus, säger Herren.